hjärtligt välkomna tillbaka då till Tajmat och klart. Och tyvärr, Johannes, måste vi väl inleda det här programmet med den tråkigaste nyheten på länge, eller hur?
Ja, Birgitta Andersson har gått ur tiden.
Ja, det var väl å andra sidan inte så oväntat med tanke på hennes höga ålder, men det är ju aldrig roligt när de här legenderna trillar av. Det är snart slut på dem nu, känner jag.
Ja, det är inte många kvar. Nej, alltså det som du säger, det var ju verkligen inte oväntat. Hon var född 33, så hon var ju nästan 93 år här hade blivit i april. Det kom väl ingen tår för min egen del, men jag fick ändå återkoppling här från vissa som ändå hade blivit lite tagna och fick stanna bilar och ta in det och så vidare.
Ja, och man kan väl börja med starkaste minnen. Om vi bortser från Doris, för Go Figures, det är en Jönssonligan podd. Men vad har du för andra starka minnen av Birgitta Andersson om du ska liksom titta tillbaka?
För mig så är det mest det här så taget faktiskt. Jag såg ju Äppelkriget väldigt tidigt.
Hej pojkar!
Hej! Hej! Välkommen fram!
Vad vill ni oss?
Jo, du förstår, det är så här. Ni måste fara till Stockholm och Naturvårdsverket. Kom nu!
Hon är ju en sagofigur.
Hon är ju en elva. Framkallad av Martin Ljung och Max von Sydow där i skogen. Och så blir hon synlig. Men Agnes, hennes syster, kommer inte över gränsen, så hon blir med bara som rök.
Ja, just det. Hon släpper väl ut henne på tåget, eller vad är hon
sitter någonstans? Det här är min syster, Agnes.
Alltså, Äppelkriget kommer vi ta upp vad det lider, men den är ju speciell, det måste vi säga.
Ja, men den är bra, den håller fortfarande, och framförallt musiken är fantastisk och så vidare. Så att, där är hon ju tidig. Ja, hon är ju med i Picassos äventyr också. Med Hasse och Tage. Mm. Pling, pling.
Hasse och Tage hade ju en förmåga att suga upp de här talangerna mellan Monica Zetterlund, Margareta Krook, då Birgitta Andersson, Lena Nyman. Så att det är ju väldigt starka kort. Alltså, de hittade dem i ung ålder och sen fick de ju raketkarriärer även efter.
Ja, men de var ju extremt bra allihop. Och Birgitta Andersson beskrevs ju här som en av vår tids största komedienner nu när hon gick bort.
Jag har ju ingen större relation till Teskedsgumman och det här A till Ö. Det är lite för tidigt för mig. Så att där ska jag väl inte säga att jag har jättestarka minnen av.
Nej, det är samma här. Alltså, jag antar att man har sett Teskedsgumman lite, men inte återsett i så fall sedan man var liten.
Nej, och det här från A till Ö kommer man ju bara ihåg att Bert-Åke Weiss satt på någon jävla kupa som en uggla och så hade hon någon näsa och grejer.
Hon skrev faktiskt att hon höll den som nummer ett. Hon fick frågan här för 10 år sedan när hon fick hedersbaggen vad hon var mest nöjd med. Och hon sa att det var svårt att säga givetvis, men utan att man är liksom uppe i det när man, varje roll man gör. Men hon höll ändå den väldigt högt.
Ja, som Trolltider är inte heller någon sån här som har fastnat hos mig, så det är säkert många som förknippar henne med det också.
Ja.
Julkalender från 79.
Ja, just det. Den har ju hållits som en bra julkalender. Jag vet inte om den håller. Men sen spelar hon ju även i Madicken, va?
Det är väl den här stackars frun till Allan Edwall som är försupen hela tiden. Ärkemaran tror jag han kallar henne för.
Ja, är det det hon är? Okej, det var länge sedan jag såg Madicken nu. Jag skulle behöva återse den, känner jag.
Björn Gustafsson, Dynamit-Harry, är ju faktiskt med i den scenen och han spelar ju någon läkare där, och då så typ säljer väl hon sin kropp. Alltså när hon har dött så ska de få använda den till forskning, och då ger ju Björn Gustafsson henne pengar bara för att vara snäll. Alltså att hon är fattig. Och det finns. Så de har ju faktiskt några scener i den tv-serien. Det är väl från, vad kan det vara? Det är väl 79, va? 80 där någonstans.
Ja, det lär det väl vara. Hon har ju gjort mycket med Björn Gustafsson.
Ja, de sitter lite grann ihop, speciellt också på scen. Det är svårt att specificera, men det är många revyer som de är med. Men en 4 för 3 är ju lite grann Doris och Dynamit Harry Light på något sätt.
Ja, den är ju, alltså den är så dålig, men den såg man ju väldigt mycket. Den kom i 96. Va? 96-97 går den.
Mm, det kändes nästan som en ersättare till rena rama Rolf, eller om de gick parallellt där någonstans.
Just det, det skulle det mycket väl kunna vara. Men Göran Gillinger och sen så då Birgitta Andersson och Gustafsson. Och sen Lina Pärned var ju med. Hon spelade ju då den snygga, och sen var det hon som hette Anna Jakobsson som spelade då den lite mer vettiga, och så Göran Gillinger som skulle bo med dem. Det där är ju faktiskt en remake av en brittisk komedi, Man About the House, som är från någon gång 70-talet.
Men rena rama Rolf är väl också det, alla de där är ju bara bearbetade. Inte ens den här Albert och Herbert är väl ett original. Det tror jag också är bearbetat från.
Och Sjukan är ju också brittisk original.
Ja, 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 absolut.
Only When I Laugh. Men en 4 för 3, det är ju, jag såg den där Man About the House. Första avsnittet av den brittiska är ju nästan identisk med första avsnittet av den svenska.
Men det brukar väl vara så att piloterna brukar ju vara ganska copy-paste för att de ska testa om det här funkar och sen gör man något eget sen.
Ja, lite så. För att de funkar ju oftast inte. För att oftast har de ju tagit replikerna rakt av och det funkar ju inte i översättningarna. Alltså det blir inte kul. När vi pratade med Elias Ringqvist som spelar Lillis i Jönssonligan så hade ju han varit med i en pjäs som heter Hjälp the Nerd.
Ja, precis.
Den gick på 5:an för 25, nästan 30 år sedan, minns jag. Jag spelade in den från tv då. Och den har jag sett mycket. Och där är ju Björn Gustafsson huvudrollen. Och sen är ju Birgitta Andersson, hon är ju lärarinna för barn med inlärningssvårigheter.
Ja, jag såg faktiskt att Elias hade lagt upp en stillbild på sin Facebook från den där pjäsen eller uppsättningen. Ah, då var Thomas Hellberg med också i bakgrunden. Ja, så han var också med.
Det är ju Stig Engström, Hårdingen, Björn Håsson Larsson och Thomas Hellberg och Björn Gustafsson, Birgitta Andersson. Och sen är det ju Mona Seilitz också.
Hej du, Doris heter jag. Vad sysslar du med då?
Planer.
Om vi ändå ska smyga in lite grann på Jönssonämnet eftersom det är en Jönssonligan-podd. Vilket är ditt starkaste minne från just Jönssonligan när du tänker på Birgitta?
Ja, men för min del så är det nog ändå brutt. När hon dricker champagne hos Wallenberg. Ja, så ja, det vill jag ha massor. Och dekolletaget. Det är ju någonting visst med dyker upp igen. När hon är där. Åh, det här är min atmosfär.
Ja, och vi har väl varit inne på det där. Det känns ju som att hon påverkar väl handlingen och ändå liksom mest integrerad dyker upp på Mallorca. Det är väl de som hon på något sätt ändå är, känns mer involverad i. Guldfeber är det ju bara hej, hej. Och sen åker hon med till Portugal, så är det inte så mycket mer.
Nej, exakt.
Medan dyker upp igen är hon lite mer integrerad i handlingen där.
Mm. Jo, men så är det väl. Men vad känner du själv då?
Hade inte hon varit med i Jönssonligan på slutet så tror jag också att Jönssonligan hade tappat momentum. För det är ju just att när Gösta försvinner så är ju hon ändå kvar. Och hon bidrar ju med den här, ska man säga, Jönssonligan-känslan. Jag menar, hade det bara varit Harry och Vanheden, då hade det blivit ganska tunt, tror jag.
Ja, men så
jag tycker ändå att Birgitta är viktigare för de sista filmerna i serien än för de första, om man säger så. Att hon ändå håller ihop det på slutet.
Ja, det men det gör. Det blir ju det är lite som Q i Bond. Alltså, alla andra försvinner, men han är kvar. Då finns det ändå en kontinuitet. Och den bidrar ju hon med lika mycket, skulle jag säga, som Björn Gustafsson och Ulf Brunberg.
Ja, och det som är bra med henne är väl också att hon har ju inte på något sätt så här haft någon svacka i serien där man har känt att nej, men nu vart det lite konstigt eller nu känns hon för gammal eller för trött. Utan jag tycker hon har varit liksom lika bra i alla filmer oavsett manus och regissör. Så det ska hon ha cred för.
Ja. Ja, jag vet inte, jag tycker nästan att hon blir starkare med åren dessutom.
Ja, jo, men till och med i Jönssonligan spelar högt, som är en ganska medioker film, så Doris är ju hon som skiner i den filmen, för hon är ändå pigg och alert. Och jag menar, där är hon väl ändå 70 plus där någonstans.
Ja, men det är hon ju. Det är hon ju absolut. Hon är ju 70. Och jag menar, i Svarta Diamanten är hon ju jättebra. Och du är läkare.
Aj! Häller in saften i öra på Harry där.
Tack du, jag känner till dina affärer. 50 öre i pant. Pytt.
Birgitta Andersson, en härlig skådespelerska som inte finns med oss längre. Men vi får ju ändå välja att minnas henne med glädje och värme. För att hon lämnar ju efter sig en riktigt fin filmskatt och många fina rollprestationer, så är det ju.
Ja, verkligen. Hon har ju varit med så pass länge i och med att man har själv har sett så mycket Hasse och Tage också. Jag menar, att han gör en brygga kommer 65, Äppelkriget 71. Sen har hon ju med Eget och Löst också, och Picassos äventyr kommer 78.
Ja, hon är ju till och med i en Åsa Nisse-film. Bara det är ju tecken på att man har varit med länge, om inte annat.
Ja. Nej, det var väl synd att man aldrig hann få se henne på scen live. Det hade varit kul.
Ja, och vi var ju inne på det när vi startade podden, att visst hade man velat ha med Birgitta, men det var ju Viktor inne på redan när de gjorde dokumentären, att hon inte var riktigt i form. Så att den dörren var ju stängd ganska tidigt, kändes
ja,
det som.
Ja, det framgår ju när man läser lite artiklar här också, att hon hade ju vänligen men bestämt avböjt många intervjuer och annat på senare tid. Så att det sista man ser av henne är väl när hon får hedersguldbaggen 2016.
Du kan väl säga någonting om Birgitta? Och då tänkte jag, om jag kan. Alltså jag ska inte säga hur länge, men jag tänkte, vad ska jag säga? Det är så fruktansvärt mycket. Vi har känt varandra faktiskt i 60 år. Vi har jobbat ihop. Jag vet.
Ja, men det var det då han skulle hylla henne och så drar han någon anekdot om sig själv istället, eller hur det nu var.
Ja, men var det inte när de var ute och tittade på folk på stan och någon hatt? Och någon tant som hade snott någonting. Det var en helt bizarr historia. Jag tror att det är den.
Ja, kan vara. Han blev ju lite kritiserad för det där.
Ja, det måste vara.
Ja, nej, det är en ikon och en av våra 1900-talets större som har gått ur tiden.
Men nu då, Johannes, så ska vi väl kasta oss in i frågelådan då.
Ja,
vi har ju fått in lite saker sedan sist, om vi säger så.
Ja, men det är kul. Det finns en hel del att beta av. Men jag måste bara inleda med, jag lyssnade på senaste avsnittet av Snedtänkt här och lyssnade med god behållning. De pratade om svensk krimkomedi. Det var ju lite kul, bara det. Men sen hade de, han valde då medvetet att inte ta upp Jönssonligan eftersom den redan behandlas så utförligt i den eminenta podden Tajmat och klart. Det tyckte jag var lite roligt.
Ja, men det var ju kul då, att vi fick ett litet erkännande från Lund.
Jag vet inte om han sa den eminenta, det kanske jag la till. Men, det var roligt oavsett.
Det borde han ha sagt om inte annat.
Ja.
Innan vi kastar oss in i den här lyssnarkorgen så tycker jag ändå vi måste ta upp den här fantastiska kvällen på Filmhuset. Den 12 februari, när vi spelar in det här så var det ju ett tag sedan, eller när ni lyssnar på det här rättare sagt så är det ett tag sedan. Men det var ju väldigt roligt att få dels träffa Jönssonligan entusiaster, framförallt var det ju kul att träffa. Ja. Och sen också få se filmen på Vita duken igen.
Ja, det var väldigt stort. Det var förvånansvärt kul att se Jönssonligan för guldfeber på bio. Det trodde jag inte faktiskt, men det blev en annan stämning när det var så många i salongen också.
Ja, och just det här att se en Jönssonligan-film på bio, man vet ju exakt vad som ska hända. Men av någon anledning sitter man ju där och tycker man blir lite engagerad och sådär. Så det är fantastiskt kul.
Ja, man satt ju ändå och skrockade och skrattade med. Och just i och med att alltså, det var även så här oväntade repliker och skämt som man definitivt inte trodde att man skulle skratta åt. Det blev ju kul också när det är 250 pers som sitter och skrattar ihop.
Ja. Och de flesta kunde ju replikerna. Det var några som satt och sa dem innan de ens sas på duken. Så att, ja, det var ju verkligen
ja, framförallt, fansens visning. Du hade ju väldigt mycket att säga under filmen.
Ja, jo, men vi satt ju och pratade lite allt möjligt, jag och Stefan där. Han var ju verkligen en som tyckte om att citera filmen innan den skedde, om man säger så.
Han är ju väldigt kunnig. Det var ju han som tog med mig på den här gamla 70-talaren Anne och Eve några veckor innan dess, som han då presenterade. Det var väldigt kul.
Lite tyngre.
Ja, den gick i temat den svenska synden, så den var inte lika barnvänlig. Men intressant ändå, inspelad i Jugoslavien på 70-talet. Så bara det är ju fräckt med bilar och kläder och locations.
Apropå bilar, du får väl också förklara lite grann upplägget hur vi tog oss dit till Filmhuset, för det var ju din förtjänst.
Ja, men det är ju den gode Daniel Harrison nere i Jo som har en näst intill identisk kopia med Jönssonskevan. Och han var ju generös nog att köra oss till bion i den. Han körde ju upp den alltså på sommardäck i vinterväglag upp till Stockholm. Bara det är ju en bedrift. Så det ska han ha stort tack för. Det var väldigt kul att få åka den. Så den stod ju parkerad utanför också. Det tror jag, det var ju pricken över it på hela eventet. Att bilen var där också.
Ja, när vi dök upp så stod ju folk redan där och väntade på att få se filmen. Så de fick ju en första titt på bilen. Det var lite roligt faktiskt.
Ja, och vilken komfort det var i den. Det var jag förvånad över.
Ja, det lät ju nästan ingenting. Det var väldigt tyst om man ska prata bilspråk.
Ja, och sköna säten och allting. Han har gjort ett otroligt jobb. Jag tror han är med på P4 också, lokalradion här. Efter filmen har han varit med ett par avsnitt. Så han har lite kontakter där.
Sen vart man väl lite konspiratorisk också när man såg filmen. Man tyckte sig se saker man inte hade sett förut, att någon liten scen var 3,5 sekund längre och så vidare och så vidare. Nu är det svårt att avgöra, men jag tyckte jag kunde höra någon replik som jag inte riktigt har hört i de andra versionerna. Så att, ja, intressant att se den sådär.
Det var lite bakgrundsljud och sådär som jag tyckte man hörde. Och sen var det ju någon gammal 35 mm originalfilm de hade dragit fram ur arkiven, så vi fick ju se med originalstörningar och liksom ganska,
ja, det hoppade och knastrade och sådär.
Ja, och det var ganska konigt stundtal och sådär. Det var ju väldigt kul.
Sen kunde man ju också urskilja detaljerna, dels för att bilden var så stor, men också att här kunde man ju till exempel se när Sickan sitter och pratar med Persson, så var det någon så här, var det någon spanjor eller tjurfäktarstaty i bakgrunden.
Ja, men det var någon sån här flamenco-dansös, tror jag.
Ja.
Jag tolkar det som att det är något som Doris har vunnit på bingon.
Ja, men sådana saker. Det här är även pansarbilens inre. Det ser man ju knappt någonting av.
Nej.
I alla de här kopierna. Här kunde man ju se ändå att det var någon form av material eller liksom väggar bakom. Där har man ju bara sett Sickan sitta i någon mörkt rum och ficklampa sådär. Så att, det var ändå kul att se att han var någonstans i huvud taget.
Ja, och när de bryter sig in och ska, när de ska använda skärbrännan för att få upp pansarbilen inne på verkstaden och sådär. Det var ju också mycket tydligare, och gasverket och sådär.
Jag är väldigt glad att vi har Johannes Eklund och Jimmy Jardin här från den omåttligt populära podden Tajmat och klart. Så jag säger välkomna hit och varsågod, scenen är er.
Varför den här filmen är så viktig för serien, för det måste vi väl ändå vara överens om att den är. Det är ändå den som har valts ut i att representera Jönssonligan också.
Ja, men jag skulle nog säga att parallellerna till, om man tänker på den tredje Bond-filmen, alltså någonstans sätter ju sig allting i den här filmen. Själva formen, mallen, huvudkaraktären och så vidare. Det är någonting som gör att det bara fungerar här.
Ja.
Men det finns ju två huvudanledningar till det.
Ja, men jag skulle ju säga att två av de största anledningarna är ju att vi får in Björn Gustafsson och Birgitta Andersson. Mm. Alltså att man...
Ja, det är nästan värt en applåd.
Ja, de... Och Björn Gustafsson kommer ju in redan i filmen innan, men han har ju inte riktigt hittat sin plats i ligan av förklarliga skäl. Och som du säger, man hittar strukturen och de hittar sina roller, och även Doris kommer ju in väldigt bra direkt.
Ja, för det är ju ett byte. Men att Siw Malmkvist med i första filmen, andra filmen om bortrestande på Mallorca.
På Mallorca.
Ja. Så att bytet där, vad skulle du säga att det påverkar ligan? För hon är ändå med hela vägen sen.
Ja, men Mikael Ekman... Det här är ju hans andra film. Det var ju Jonas Cornell regisserade Varning, och sen kom Mikael Ekman in i andra. Och redan där så fick de ju in Björn Gustafsson. Och Siw Malmkvist ville han ju inte ha tillbaka. Har ju Mikael berättat själv. Han hade inget ont att säga om Siw, men i den här rollen, i den här filmserien, så var hon fel. Så att han såg ju till att hon inte kom tillbaka. Och sen efter Mona Seilitz i andra så blir det Birgitta Andersson. Och det är faktiskt hans val, har han sagt. Och det är han ju mycket nöjd med. Det måste vara, den fjärde medlemmen måste vara av samma kaliber som de tre andra. Och det är Birgitta Andersson.
Och sen har vi varit inne på, om det är någon som har lyssnat på podden, kanske någon här i alla fall. Rocky är ju kanske inte jättekul. Så att den justeringen där, skulle jag säga, är väl den jättestora skillnaden om vi jämför med de två första filmerna. Björn Gustafsson, tredje länken i det här gänget, det blir ju en enorm skillnad.
Ja, Mikael Ekman tyckte ju att Rocky var väldigt energilös, har han ju sagt. Och det är ju inte Björn Gustafsson.
Ja, men det är bara att tänka det. Tänk om Rocky skulle ha suttit på Arlanda där med det här ölpaketet. Ja. Anammans vad det är svårt! Ja. Alltså, det blir ju inte lika roligt. Och dra eller någon gräddspray eller någonting.
Ja, eller suttit med någon godispåse där och försökt öppna.
Nu blir han ju ledsen. Det blir jävla...
Men framförallt tycker jag det var kul att träffa så många Jönsson-entusiaster. Det var ju 250 personer där som ville se filmen, och många kom fram och hälsade och tackade för podden och sådär. Det var ju väldigt roligt.
Att vi skulle ta bilder med folk för vår lilla podd, det hade man kanske inte förväntat sig, men det är ju kul inslag sådär. Ja, vi signerade verkligen både papper och huvuden och pannor och kroppsdelar, så det var ju lite udda inslag sådär.
Ja, också roligt att det är många barn som lyssnar.
Jag skulle tro att det är föräldrarna som lyssnar, men barnen har blivit tvungna att lyssna. Det är min teori där.
Ja, men det var inte så i alla fall, utan det var ändå en hel del barn som hade... Så det är ju väldigt kul. Filmerna är ju i rätt ålder, så är det ju absolut... Allt vi pratar om är ju sånt vi själva såg när vi var 7, 8, 9, 10 år.
Ja, och humorn och handlingen och alltihopa, det funkar även idag. Sen ja, är vi ju folk som vi har pratat om att de är vana med att det är lite mer slapstick-tempo, att det ska hända något varannan sekund, men jag tror att en intellektuellt lagd unge kan ju ändå ta in lite av det här ändå, om man säger så.
Oh ja. Sen är det ju en liten tråkig nyhet, och det är ju att Robert Duvall har lämnat av.
Vad skulle du pinpointa honom som? Advokaten i Gudfadern, eller vad är hans... Är det Napalm i Apokalyps? Vad pinpointar
alltså,
honom?
Apokalyps Now är inte den jag tänker på främst faktiskt. Jag tänker ju på... Det var ju som min kompis sa, världens bästa consigliere. Har gått bort. Nej, men jag tänker på honom faktiskt främst från Falling Down.
Ja, just det. Men den rollen, ja... Det slår inte gnistor om den rollen. Det kanske inte är för den rollen heller. Han är ju väldigt, alltså, där är ju Michael Douglas som skiner mest, såklart.
Ja, men jag tror att jag såg delar av Falling Down så pass tidigt. Långt innan jag såg Gudfadern. Så att det är därför den... Plus att han var lite äldre där också. Han är väldigt ung i Gudfadern. Så att man känner ju inte riktigt igen honom där kanske. Och jag menar, Apocalypse Now, den såg jag för första gången för kanske 7-8 år sedan. För jag såg den på bio när det gick en sån remasterad lång version. Och den var ju fantastisk. Men den har jag faktiskt aldrig sett innan.
I mitt fall, när man är uppvuxen med ganska dåliga filmer, så hittar jag honom främst i Den sjätte dagen med Arnold. Där spelar han ju en professor som hjälper till att klona.
Ja, den har jag inte sett.
Nej, återigen skitfilmer. Det här kom väl, vad kan det här vara, 99, 2000, ja, något sånt där. Alltså i början på 2000-talet. I krokarna där. Där det här med kloning, det får ett Dolly, det var ju lite på modet då det här. Mm. Så att då klonar man människor och I'm cloned, och så var han någon professor där som hjälpte till med det då. Så att det är ett så starkt minne jag har av honom i den filmen. To eliminate their mistake. They're trying to kill me because there are two Adam Gibsons, and that's proof that humans are being cloned. Det är en kul notis där också. Han tackade ju nej till tredje Gudfadern-filmen bara av ekonomiska skäl, vad jag förstår det som. Att han kunde inte acceptera att Al Pacino skulle ha mer. I alla fall inte så mycket mer. Det var väl alltså en fråga om rim och reson där för honom.
Alltså jag vet, jag tror bara jag har sett trean en gång. Jag kan inte minnas mycket från den faktiskt.
Och sen gjorde de väl någon ny version av den hyfsat nyligen, alltså inom 5-6 år sedan. Där den hette The Godfather Coda eller något sånt där skit. Alltså de gjorde väl om det med lite scener och strukturerade om det så att den skulle bli bättre. Men den har ju alltid varit den här utskällda fula ankungen i den här trilogin. De första två filmerna är ju klassiker, trean är ju bara en så här... som har fått följa med i paketet. DVD-boxen är inte ens öppnad. Plasten är fortfarande kvar på den. They think you abandoned them. Just when I thought I was out, they pull me back in. Kan du på rak arm nämna en enda trilogi där den sista filmen är den bästa?
Där det bara har kommit tre filmer också?
Ja, men nu tänker vi Sagan om ringen, säger vi. Tillbaka till framtiden. Ja, okej. Okay. Och så vidare. Alltså den typen av filmserie. Indiana Jones var ju det, men sen plockade de två till.
Där har du ju faktiskt, alltså om man bara ser de första tre som en helhet, så har du ju faktiskt det exemplet.
Ja, den är ju bäst tycker jag också. Men eftersom de tryckte dit två till som är nästan olidligt dåliga.
De är ju ofantligt dåliga.
Nej, det, George Lucas tyckte att det var dags att stoppa in lite CGI i Indiana Jones, och då var det ju bara tok.
Men hur har vi det med Snuten i Hollywood och Dödligt vapen?
Snuten i Hollywood 3 är ju också, den är ungefär lika toksågad. Nu finns det ju fyra, de släppte ju en fjärde film just på Netflix. Det. Men trean där är ju också, det blev ju den här klassiska grejen, ungefär som Robocop, att de ville göra en film för barn, för de första två var populära och så ville man göra lite mer barnvänligt, och då slutade han svära, han slutade vara snuskig, han slutade vara kaxig, så det var typ dagissnuten vart det väl istället då, så att.
Ja, just det.
Nej, svårt att knäcka den nöten, alltså göra en trea som är den bästa i en filmserie, det är ju så.
Ja, för jag menar, jag tycker ju inte, vi har ju visserligen Dark Knight-serien, de tre, men ettan är väl ändå bäst. Why so serious?
Batman Begins är den bästa Batman-filmen. The Dark Knight är kanske en bättre film, men den är inte en bättre Batman-film. Och trean är väl egentligen den sämsta av de tre, men inte en dålig film för det. Så att, jag skulle säga att Batman Begins är väl den bästa Batman-filmen av de tre.
Jag har en till. Och det är Clintan-trilogin. Fistful of Dollars, A Few Dollars More och Good, the Bad and the Ugly. För den kommer sist.
Jag har sett The Good, Bad, The Ugly flest gånger. Ja. Så jag har jättedålig koll på tvåan faktiskt där. En handfull dollar mer.
Jag vet inte ens om jag har sett A Few Dollars More faktiskt.
Men inte den med när han har den här klockan. Så någon så här klockspel. Och så har någon så här historik med någon fru och någon barn som har blivit skjutna och grejer. Jag för mig att det är den. Och den första även när han har den här ugnen eller järngrejen på magen när de skjuter han som en skottsäker väst. Det är den första.
Ja, den
som de gör en parodi på i Tillbaka till framtiden.
Ja, okej. Okay. Ja, men den trilogin skulle jag vilja återse faktiskt. Clint är ju faktiskt fortfarande med oss. Det är ju också fantastiskt.
Ja, han hänger väl på gärskorn. Han måste ju vara mellan 90 och 100 där någonstans.
Ja, jag tror han är snarare mellan 95 och 100. Det är. Men ja, jag blev sugen. Men där har vi ett exempel. Men vi behöver väl inte fastna i det.
Nej, men som sagt, svårt att göra en tredje film som är bättre än originalet, så kan vi väl säga.
Ja, herregud, vi ska ju inte nämna Iron Man 3 eller Ocean's 13.
Naturligtvis ska vi inte det. Nu blev det Göta kanal istället.
Sim salabim. Ja, men apropå Göta kanal, har vi inte fått lite input där?
Jo, det var ju några som satt campingkaffet i halsen när vi inte tog upp det här med radion i bakgrunden när båten har åkt upp på bilen. Det tyckte folk var en katastrof att vi inte gjorde en större grej av.
Avslutningsmeddelandet i det här programmet kommer från Länstrafikgruppen i Karlstad som påpekar att allt för många bilar har alldeles för stora last på sina takräcken.
Alltså Karina kör ju upp på den här lilla Fiaten och krossar den helt och hållet, och sen så kravlar chauffören ut, och han har ju köpt en Unichip kvällen innan av Lombard. Ja, och där är ju bilradion på när, och de säger att jag glöm inte att titta i backspegeln, och alldeles för många bilar har för tung last på sina takräcken.
Ja.
Ja, jag vet inte, vi vet inte varför vi inte nämnde det, men vi drog igenom det där lite för snabbt kanske. Jag tyckte vi kanske fastnade vid att han hade köpt en Unichip kvällen innan. Det tyckte jag var lite mer intressant.
Det som däremot är lite kul i just den sekvensen, det är ju att de har ju satt en kamera på land bredvid bilen, och så har de lagt, om det är något grönt eller blått skit, ovanpå den. Så du ser ju den kameran.
Jaså?
Etableringsbilden. Jag tror att de har klippt mellan två eller tre kameror. Så du ser alltså kameran stå på marken i den vinkeln där du precis båten åker upp från sidan. Det finns en vinkel. Så den kameran syns ju på marken. Det är lite kul faktiskt.
Ja, det hade jag inte noterat däremot.
Tänk om de skadar sig.
Inte de inte.
Sen var det någon som reagerade på det här också med att precis innan Unichip åker in i de här tunnorna, då sitter ju Loff och de på båten där, har det ganska chill. Ja. Och så sprängs det där, och sekunden efter sitter de och äter mat. Då väldigt hopp där i vad de håller på med på vad heter nu det andra, på Karina.
Karina, ja.
Så, Så att först är det båtjakt och sen sitter de och käkar lite mat bara så här casual, och så hör de smällen helt plötsligt.
Ja, men Sigurd, han håller ju alltid på att laga middag, så det är väl klart han kan inte låta den förfaras. Den blev väl antagligen klar.
Nej, men han satt väl och pratade i telefon med norrmannen innan där också och körde Fender och Ibanez och grejer, så att ja. det går lite fort där mellan mat eller måltiderna.
Men det konstaterar vi också, alltså den är ju klippt på många ställen.
Det orsakar också ett fel när den här hästen som ska dra deras båt, den byter ju också sida på kanalen. Jaså. Mellan scenerna. Så ena scenen är den på höger sida, nästa är den på vänster sida. Jag vet inte fan om de har tagit den över en bro.
Ja.
Alltså, logiskt sett, men det som sagt, jag hoppar lite där.
Det kan de ju ha gjort. Men det minns jag faktiskt inte, att den byter sida. Det borde jag ha noterat, kan jag också tycka.
Det är ju inte en detalj som hela filmen står och faller med. Men det är ändå, återigen, jag tror att det är klippningen här. Det kan ha hänt någonting. De kan ha gått över en bro, det kan ha varit någon scen. Och
ja. Sen tog ju du upp den här Hans Crispin.
Mm.
Han la ju ut precis efter vårat avsnitt, så det är väl någon månad sedan nu. Han la ju ut massa bilder från inspelningen på Facebook.
Precis, någon bildspelare. Och ja. Det var väl även Stefan, tror jag, som pratade om att det fanns väl en skön bakomfilm på det här också, som han hade väl varit med och plocka fram där till utgåvan av Göta kanal. Har jag för?
Ja, ja, filmdistributör Stefan, ja, som var med nu på Jönsson-visningen. Ja, ja, ja. Ja, men han, jag har ju fått av honom ett par Blu-ray-utgåvor nu som är helt remasterade, bland annat Göta kanal. Där finns det mycket bakom kulisserna material, så att just nu väntar jag på att vi ska få upp en tv i nymålade vardagsrummet så att jag kan börja titta på mina gamla Blu-ray igen.
Hans Crispin i alla fall, han var ju någon form av produktionsassistent eller ja, runner eller vad fan man kallar det på den här tiden, så han var ju väldigt involverad i inspelningen. Det tog ju massor med roliga bilder som han gjorde bildspel av då på Facebook där. Massor med så här behind the scenes på skådisar och så vidare.
Och ja, han har väl, jag vet inte om han har öppen profil eller om de här bilderna, de kan man säkert hitta på någon Jönsson-grupp eller Göta
kanal. Ja, men han är ganska aktiv. Han lägger ju upp, och nu ska jag rätta mig själv, det heter faktiskt Agne och Svull och inte Svull och Agne. Det var ju också stor jävla issue för folk att jag sa Svull och Agne. Men han heter ju Agne och Svull. Så att han lägger upp mycket sådana klipp. Han har ju tillgång, jag tror att han jobbar lite grann eller livnär sig på att föra över band och så här framkalla gamla format till digitaliserat. Så att därför sitter väl han och överför de här gamla banden från Svull och inspelningarna. Så vi får väl skicka hem honom till Grippe så kan han föra över hans band också.
Ja, gud ja. De där mastertapen skulle man verkligen behöva få digitaliserat. Omgående.
Prins Khalifa, bin Hisham, Al-Sava. Olja, miljoner förstås.
Ja, men sen fick vi ju även återkoppling. Det var ju klantigt. Alltså, Sheikens flagga i Göta kanal. Det är ju Förenade Arabemiratens flagga.
Förbannade.
Ja, det var dumt att vi inte kollade upp det. Så det är ju alltså United Arab Emirates. Färgerna, de framgår ju. Men det här, att de har liksom en rektangulärt fält i rött och inte den här vanliga triangeln, gjorde att jag blev lite förvillad, för jag kände inte igen den alls.
Ja, men som sagt, och du var inne på det där, alla de där flaggorna är ju som scramblat i något Photoshop-program. Det är ju bara att de byter vinkel på dem, känns det som.
Ja, men slänger du in de där fyra färgerna så blir det ju något arabiskt talande. Det är ju ganska givet. Sen fick jag också reda på vad Abradan kommer ifrån, om vi ska gå tillbaka till Jönsson.
Sheiken av Abradan, ja.
Ja, det har vi fortfarande inte rätt ut vad det där namnet kommer ifrån. Och jag lyssnade på Kalle Linds avsnitt där de pratar om den här gamla danska filmen SS Marta, eller som bara egentligen heter Marta på danska. Det är ju en riktig kultklassiker, lite grann som Sällskapsresan eller Jönsson och sådär. Den är ju gjord av Balling och Bäs, som också gjorde Olsenbanden. Men innan Olsenbanden, två år innan, så gör de Marta, som är framförallt är det en klassiker hos sjömän som alltid, och den finns ombord på alla båtar och sådär, så att den kan ju sjömännen utan och innan. Och där förekommer landet Abradan, och det är ju naturligtvis därför de har lyft in det i Olsenbanden några år senare som en nick till Marta, och det är därför vi har tagit Abradan från Olsenbanden. Så det var ju väldigt kul. Det var också intressant att Kalle Lind inte plockade upp det, utan de nämnde Abradan, bara att landet Abradan förekommer i Marta. Och sen kommenterade han inte det, så att han kan inte ha gjort den kopplingen själv.
Det kan man ju ha överseende med.
Ja, fast ett stort Jönsson-fan borde ju ha plockat upp det där direkt, för det gjorde jag ju.
Finns väl lite andra filmer i huvudet på den där Lundasonen om vi ska kanske inte bara ha Jönsson på repeat igång.
Nej, visserligen.
Det är mycket Hasse och Tage som snurrar där i huvudet på honom.
Ja, det är väl sant. Vi får låta nåd gå före rätt. Anderssons båtvarv var det ju frågor om var det låg någonstans. Han presenterar ju sig som Jan Andersson Nämndö. Men varvet har jag fått besked nu. Det ligger inte ute på Nämndö utan det ligger på Djurö. Så det är alltså Djurö båtvarv.
Okej, Djurö, det låter som att det ligger utåt Värmdö där någonstans. Djurö, Värmdö,
ja,
och så.
Ja, men
jag
det
har sett den där skylten.
Ja, men exakt. Det ligger lite österut från centrala Stockholm. Så att där ligger ett litet båtvarv idag. Så dit måste man ju åka ut och titta. Sen var det även Måns Ekman som spelar tidningsfotografen när båtarna ska skickas iväg.
När han säger, men det tar fel bilder, ta bilder
exakt
på den där.
Det är
när Lars Hamle blir förbannad.
Exakt, ja. Det ska tydligen vara Måns Ekman. Det är väl honom vi ser som servitör i Dyker upp igen, va?
Ja, vi tar inte emot rubel här.
Rubel?
Speciellt inte sådana från före revolutionen.
Men det är ändå konstigt att Måns Ekman kan vara tidningsfotograf, för han skulle då bara vara 17 år när Göta kanal spelas in. För han är född 64. För då är han ju 21 i Morrhår och ärtor, och det är ju mer passande.
Ja, jag låter det där vara osagt.
Ja, osvuret är bäst. Vi får nog dubbelkolla det där. Jag fick informationen. Jag är som kommissarie Persson. Jag fick tipset. Jag kan inte ta ansvar för mer.
Förtidspension brukar vara livet ut.
Ja, men nu kan vi gå vidare.
Jakten i skogen är hela hans liv. Och vad händer om du tar ifrån honom det?
Ja, vad händer om vi inte gör det?
Då tar vi oss norrut till jägarna. För att jag fick in en kul kuriosa här på... Du har ju inga som helst bevis för vad fan du säger! Vi måste alltid ta upp Åke Lindman framöver här. En ny hjälte för mig. Nej, men det är tydligen så att Åke Lindman, han spelat landslagsfotboll för Finland under OS 1952. Det är ju coolt som helst.
Jaså?
Alltså du ser ju på honom. Alltså, tänk dig honom den där hakan. Han måste ju ha varit en riktig Hulk Hogan när det begav sig där på 50-talet. Ja. Han ser ut som en riktig så här He-Man-gubbe i äldre format. Så att det är jättehäftigt att han var så pass bra då på fotboll så han spelade i OS.
Men det var väl OS i fem, vad sa du, 52? Det var väl i,
ja, det
Finland?
Var ja, precis, i Helsingfors.
Ja, det var så det. Att, ja, men det
kanske var därför
kul.
Finland fick vara med också. För ja. Det är ju så, man får oftast vara med när man arrangerar det. Så att,
fotbollsnationen, ja. Finland?
Ja, kanske inte. De är säkert bättre rankade än Sverige idag, men det skiter vi. Vi lämnar det.
Och du har ju inga som helst bevis för vad fan du säger.
Jag fick liten slag på fingrarna här om den här Statoil-macken i Hamilton. Det var ju också kopplat till jägarna eftersom vi pratade Statoil-mack där också. Det var ju tydligen så att det här fanns ju i Murmansk sent 90-tal.
Jasså? Ja, men enligt uppgift så ska ju Statoil ha betalat 500 000 norska för att få vara med loggan där i några sekunder. Men de är ju med både på den här macken, och sen har han ju ett Statoil-kort också som han försöker hacka sig in genom ett fönster med, va? Eller dyrka någon...
Hacka sig, han
dyrka sig in med fönster eller dörr.
Ja, nej, det är sant. Men som sagt, bara för att rätta oss själva då, det fanns, jag var väl lite logiken att det inte skulle finnas någon Statoil-mackare, men det fanns uppenbarligen Statoil-mackare i Ryssland sent 90-tal då. Så har vi rätt ut det.
Ja, det var ju intressant.
Jag vet inte om vi nämnde exakt, men den här Raimos bar, att man hade flyttat den till Storforsen. Var du inne och snackade om det eller?
Jag tror inte vi gav någon sån exakt location fix.
De hade byggt upp den på ett ställe, exteriören. Och sen hade de ju spelat in interiören i studio, eller alltså de hade konstruerat den. Och sen om någon har tagit exteriören, flyttat den då till Storforsen och sen byggt en interiör som ska se likadant ut, det är väl det mest troliga då. För det är ju inte så att de spelade in alltihopa på den platsen den står idag, det kan vi väl understryka att så är det ju inte.
Nej, just det. Sen var det ju också, vi sa ju det, alltså det här är ju en av de första filmerna som helt och hållet är inspelad i Norrland, alltså av stora svenska filmer. Sen, vi hade i alla fall Tur med vädret, som Kjell Sundvall också gör 1979. Den är ju också inspelad, jag tror att det är Luleå eller där upp. Men den är ju inte alls norrländsk på det sättet. Alltså det är ju en vanlig campingfilm, så man känner, får ingen direkt känsla för Norrland i den på samma sätt.
Det är väl bara han, den där sopgarningen som prata norrländska. Plocka upp här. Han som är geväret där. Som dyker upp i någon jävla hög med sopor.
Ja, just det. Ja, och polisen också. Ja, nu tror jag väl att morfar klarar sig. Han är ju lite norrländsk.
450 för husen. Det är lite lite det.
Ja, jag vill att hålla nere värdena lite. Med tanke på arvsskatten.
Under Jan Gios sommarprat så var det tydligen någon som nämnde att Lisa Marklund hade vuxit upp på den här gården. Jasså. Där Leif och vad heter han nu? Leif och Erik bor då. Den här gården som sprängs. Så det ska tydligen vara Lisa Marklunds barndomshem enligt utsago då.
Jasså.
Och det är också intressant att de spränger den i första filmen, men i säsong 2 av tv-serien, då bor ju Erik där, har jag för mig i alla fall. För då är den ju som uppbyggd igen. Så jag vet inte fan om de nämner, jag kommer inte ihåg om de nämner att jag har byggt upp familjegården igen. Men den är i alla fall tillbaks, samma gård i säsong 2.
Ja. Ser den likadan ut också?
Ja, visst. Aha. Den är ju filmad mycket mer från, vad ska man säga, från insidan, från vattnet och uppåt i den serien. Alltså man ser det här.
Jag menar,
för det är det
klart.
Partiet man ser när de efter begravningen så ställer de upp alla bilarna där.
Han kan ju ha fått ut några försäkringspengar och byggt en ny. Men ja, vi behöver väl inte fastna i det.
Jag ska skaffa fram 200 000 och lösa ut dig, sen kan du dra åt helvete.
Det var en som påtalade att kan det vara så att anledningen till att Leif har så mycket dynamit är att han har jobbat i gruvan. Inte helt orimligt.
Nej, det är väl det, eller att de hade hittat allt det här vapnen och konstigheter i det här förrådet som militären, om, jag vet inte, militären har inte så mycket dynamit. Det känns inte så logiskt. Jag vet inte om de ska spränga
det,
något.
Jo, men det tror jag ändå militären har.
Okej, ja, men det är väl ett koncept att eftersom de hade hittat det här gamla förrådet som tillhörde militären då, det är väl ett. Eller att han, som ungefär som Dynamit Harris backstory, att han är en gammal gruvarbetare i den här perfekta stöten.
Exakt. Ja, men något sånt.
Fan, glöm kärringen i Stockholm. Titta igenom dem här, se om det är någon du vill ha. Jag vet inte vem jag är, de märker ju ingen skillnad.
När han skriver att han sjunger i kyrkokören så brukar han få mycket svar från Jönköping. Och ja. Det var ju någon som ville ha en förtydligande varför det. Men, och det är ju det gamla bibelbältet. Jag tror kanske att vi nämner det. Men det är ju alltså just det där området i Småland. Det är mycket frikyrkor och generellt sett hög kristen aktivitet. Det finns andra områden i Sverige också. Men just runt Jönköping brukar man ju kalla det där klassiska bibelbältet.
Kallar man inte det för Jerusalem också nästan?
Ja, just det.
För att man kallar Jönköping för det.
Jo, men det gör man nog, ja. Det stämmer.
Ja. Det fanns ju en tjuvjaktshärva i Kalix där man sköt silverrävar. Där en av poliserna som hade hand om utredningen var släkt med en i den här tjuvjaktsligan. Så det är väl därifrån själva, ska man säga, handlingen har fått sin grundpelare.
Ja, alltså vi nämner väl Kalix-härvan tror jag kort i avsnittet, men det finns ju en PT-dokumentär om Kalix-härvan. Och det var ju en tjuvjaktshärva som började, men sen när man lyssnar på den, det är liksom oklart om det faktiskt var någon organiserad tjuvjakt. Det började
finns inga bevis för någon organiserad tjuvjakt.
Nej, exakt. Nej, men för det börjar med att de griper någon, det är någon typ som har skjutit en silverräv, och då börjar han avslöja massa andra på orten att de har bedrivit tjuvjakt från skoter och de har haft olagliga vapen och sådär, och det har bedrivits från skoter med hobokitoki och sådär. Sen växer det här till en större och större härva, men det är också så att det inte finns så mycket bevis. Han som anklagar de här första, han är lite som har lite overrollen, alltså vill vara med men får inte vara med, och det verkar som att han har varit lite sur. Så att jag kan inte riktigt dra några slutsatser, men att det var en stor härva som involverade tjuvjakt på 80-talet, alltså 85 pratar vi. Det är klart att det är den som har gett upphov till filmen.
Apropå det där mötet, det var dumt att vi inte tog upp det, men han som håller i mötet, det måste ju vara Norrlands svar på Jan Nygren. Det är ju,
ja, just det.
kopia på det i rösten och hur han för sig, det är ju inte han. Det finns ju typ tre Jan Nygren. Det finns ju en i Snow Roller som uppenbarligen inte var han, och så finns det riktiga Jan Nygren, och så finns det Norrlands Jan Nygren i den här då.
Är han inte lite lik kommunalrådet i Hälsoresan också, som inviger Gustav Vasas spa, menar
jag. Precis, han som sen visar sig vara reseledaren i Suntrip.
Så att ja, får jag besvär om namnet?
Då tänkte jag byta spår till mannen på taket som du håller väldigt högt. Nej, men det är kopplat faktiskt till den diskussionen vi hade, det här med att du tyckte att det spårar ur med att byggare Bob ska upp på taket där och ta med sitt eget vapen och det blir lite konstigt.
Just
när man analyserar den filmen så här lite lätt, är det inte ännu mer konstigt varför Martin Beck ska upp på taket som är någon så här rund barbapappagubbe?
Jo, det är så konstigt.
Smyga runt där med någon rep. Och alltså, den taktiken är ju helt vansinnig. Ja. Sveriges bästa utredare ska bli någon så här Spider-Man helt plötsligt. Det är ju bara för dumt.
Ja, det här är ett enmansjobb. För vem? Mig. Och sen bara acceptera de det. Nej, och sen så gör han bort sig direkt och blir skjuten. Så att då Kollberg måste riskera livet för att rädda ner honom.
Ja, men hela taktiken bygger ju på att brandbilen ska åka runt kvarteret så att, så att den här Åke Eriksson inte hör när Martin Beck snubblar runt där. Och sen går säkringen!
Ja.
Och då helt plötsligt hör han då Carl Gustav Lindstedt stå och flåsa för han kommer inte upp för trapporna och skjuter honom.
Nej.
Martin Beck, han har väl nästan aldrig använt sitt tjänstevapen i de här filmerna och böckerna, utan det är väldigt sällan. Det är väl Rosianna står och
släpp henne!
Men i övrigt så är väl Martin Beck ganska mot vapen. Men här ska han helt plötsligt gå upp och skjuta den här Eriksson.
Ja, fast mot vapen är han väl egentligen inte. Det är bara att han inte behöver. Han står ju på skjutbanan också i Rosianna. Det är ju Kollberg som inte vill använda vapen.
Ja, jo, men jag tänker mig att det är ju inte så vanligt att Martin Beck går först i led med draget vapen. Det är ju bara här som han får för sig den idén att det är den bästa.
Ja, annat är det på Habers tid.
Ja, men han har varit tvungen nu. Det är väl mot slutet av serien som han är tvungen. Ja, nu sitter han ju nästan i rullstolen. Men när Gunvald försvann så var han ju tvungen att vara lite mer med puffran.
Ja, exakt.
Gösta Ekmans Beck, han går ju mest runt med sin rock och ser lite bekymrad ut. Han är inte ofta han är inblandad i någon actionsekvens. Det är ju, det är väl samma sak i Stockholm Marathon när de har den här gubben i lastbilen. Då smyger han väl bara fram och hallå, är du där inne? Ge upp nu. Det är väldigt laid back och lugnt.
Ja, Hellström. Det är klart att karjäveln är i bilen.
Som den är placerad.
Få ner han!
Modern Talking där som de brottar ner.
Flygbiljetter
till Hawaii. Ja, men det är dit min lille miljonär har tänkt sig nu mot slutet av veckan. Precis som vanligt.
Det känns ju som att Hawaii alltid är deras go-to-resmål när de får pengar på fickan. Eivor nämner ju det i varning.
Hawaii.
Ja, Hawaii, då får vi räkna om det till dollar då, vet du. Alltså, när Doris säger det dyker upp. Och det är roligt, Eivor säger det i första och sen är hon på Mallorca i andra. Och sen säger Doris det i fjärde och sen är hon på Mallorca i nästa. Så att båda damerna pratar om Hawaii men de hamnar på Mallorca.
Det som slog mig när vi såg filmen nu, det är att de får ju inte med sig bagaget, så hennes symaskin och allt det andra skiten, det åker iväg till Portugal för det hinner de ju taxa in.
Ja, just
det. Så att de grejerna lär de inte se igen, den där bordsfontänen och allt vad det var.
Ja, det var väl för väl att det var väl en herrans nåd att de försvann.
Men kolla!
Kolla, soldater! Det är som en jävla cowboyfilm.
Fan, häftigt! Åh, för helvete
då! Sen har jag en grej från Strul med ljudet. För att när jag stod där på guldfebevisningen, då kom det fram en trevlig prick som jag tyvärr tappar namnet på. Men han berättade att det här med att vi var inne på att strulljudet skulle ha blivit stulet.
Ja.
Alltså att det kommer på villovägar. Men så var det icke.
Nähe.
För han hade haft kontakt med han som var ljudtekniker på den här filmen. Och då visade det sig att de hade bestämt det från början. Alltså redan innan de började spela in. Så, men det här kommer vi eftersynka. Vi kör det här sen. Vi tar bara upp referensljud eller vad fan man ska kalla det för. Så att det var bestämt innan.
Gud vad märkligt.
Ja, det kan man tycka. Men det var väl kanske Frick som kände att men så här gör man i USA, då gör vi så här också. Han var ju lite mer modern av sig.
Ja, men då är det ju väldigt konstigt att det blev... Ja, okej, det är väl helt OK. Det är vissa ställen som det är väldigt dåligt på. Men i övrigt...
Adö!
Men i övrigt så är det ju konstigt att det inte blev bättre då om man hade den planen från första början.
Ja, men det är också det här med att få det att låta naturligt. Alltså det blir ju en helt annan sak om du står i en studio och läser saker rakt upp och ner. Har du dessutom inte kanske den bästa ljudupptagningen som du kan härma eller imitera eller på något sätt komma i närheten av, då blir det ju svårt.
Ja.
Jag tycker mest Sörmark, han låter ju som att han berättar en saga så fort han öppnar munnen. Han känns ju väldigt off i så här.
Ja.
Satan också.
Satan också!
Ja, men det var ju intressant. Men då finns det alltså inget originalljud inspelat direkt.
Jo, men som sagt, det finns ju inget ljud som gick att använda på det sättet.
Nej.
Så, för det märker man ju i många filmer där, till exempel som vi pratade om Sällskapsresan, att vissa scener så hör du det här bakom ljudslasket och vissa scener är du clean som helst, och då har de ju bara slängt in en replik här. Det är även i Jönssonligan har vi också varit inne på att vissa repliker, ungefär som när de pratade om Rocky, det var ju också bara inslängt i efterhand. Åk hem till Rocky! Alltså den repliken, ja, är bara inlagd i efterhand för att de skulle förtydliga någonting. Så att du kan ju höra på ljudet i de här äldre filmerna, för det är så otrolig skillnad.
Ja.
Och även till exempel när Sickan har sin voiceover. Vi tar oss in på Arlanda genom en obevakad svänggrind. Det är också väldigt studioljud jämfört med hur han pratar i resten av filmen. Apropå Guldfeber igen. Alltså Vanhedens Dyrk har väl aldrig haft en sån central roll som i Guldfeber. Har du tänkt på det? Dels så låser han väl, han trycker sig in där på Djurgården. Där dyrkar han ju sig in i någon dörr för att ta sig in. Och sen är det ju väskan som de får på Arlanda. Och sen dyrkar han väl sig in på Grand Hotel också.
Ja, just det, i den lilla förrådet.
Det såg jag också nu i filmen. Han ska ju upp, jag ser en dörr här. Och då ser man ju att dörren öppnas ju innan han har börjat pilla på den. Det såg jag först nu, det har inte jag sett förut.
Ja, men det har jag faktiskt tänkt på. Men det är också konstigt att han ska behöva en dyrk för att öppna den dörren. För det är ju bara som en lucka.
Det grejer jag. Och sen klick så är den upp.
Ja.
Så det är lite... Jag såg även att kulissen till där Harry står med stegen, att det började svaja. Alltså den bakgrunden där, det är väl någon liksom bara...
Ja,
själva teglet är ju annorlunda. Alltså de har ju lagt på tegel... För den är väl inte identisk, alltså strukturen på det här teglet som det var i Olsenbanden. Jag tror att de har gjort en förändring där för att det skulle matcha stadshuset bättre.
Ja, det kan ligga någonting i det, för det är ju ändå tegel i Olsenbanden. Och klockan har de ju målat om lite grann, även om det är samma. Men de kan ju mycket väl ha satt en ny tegelvägg på för att det ska vara mer likt stadshuset. Men Mikael Ekman var ju lite missnöjd med de där scenerna. Han tyckte inte att det blev helt bra. Och det var Ingvar Eivie som lurade honom och sa att vi gör det där sen och bättrar på. Men det blir ju inget sen.
Nej, framförallt är väl back projection som han var mest irriterad på. För den är ju lite sådär. Men jag tycker att de andra scenerna, alla vinklar mot tornet, och det ser ju bra ut.
Ja,
det är
och
inte
när
det
stegen
som är
faller och när de står där och darrar på stegen. Alltså det där, allt det där tycker jag är bra.
Vi glömde faktiskt att fråga Gripp om ett litet musikstycke som förekommer i en teaser-trailer till Jönssonligan på Mallorca. Jag vet inte om du har sett den, men den här teasern där man ser dem springa runt på det här resorten.
Ja, just det. Nej, den har jag faktiskt inte sett.
Det är ju en väska först som packas, och så lägger de ner talk, handskar och biljetter till Mallorca, så slås den igen och så ser man ligan springa runt på ett hotell. Det är ju bara inspelat för teasern.
Aha.
Och då är det akustisk gitarr.
Jasså.
Som man kunde ha tänkt sig att Grippe skulle ha kört i Mallorca. Men det var tydligen så att de tog in två stycken gitarrister som fick tolka temat på gitarr bara för den här teaser-trailern.
La Banda de Ronson.
Självklart.
Det är ju lite mer som Palmers musik till Sällskapsresan, mycket mer åt det hållet. Men den vägen väljer man ju inte att ta när det gäller musiken.
Mm-hmm. Ja, ja, det var ju synd. Det var ju för övrigt ett väldigt trevligt möte vi hade med Grippe, och det avsnittet ligger ju här några veckor tillbaka.
Men det var ju som vi var inne på, det var ju lite av den sista holy grail som man kunde få tag på. Många av de andra är ju svåra att dels greppa, det är många som är äldre som inte går att få tag i, och han satt ju inne på ganska mycket information.
Sitter inne. Jag förstår, ja. Nej, men absolut, han har mycket att berätta. Och det känns som att om vi ska ha ett litet uppföljande möte med honom, så vi måste läsa på lite mer om musikteori, kan jag känna för egen del.
Ja, jo, men han är, alltså jag hade ju ingen koll på hur pass, vad ska man säga, insatt han var i det där. Men han hade ju, det var ju en nivå till ovanför vad jag trodde om honom.
Ja, verkligen. Allt
teoretiskt och alltihopa. Sen är det ju synd att han inte gjorde så mycket mer filmmusik, för jag tycker han var ju en pionjär inom den elektroniska musiken som vi kanske inte har haft så mycket i svensk filmmusik.
Nej.
Det har ju gått över ganska fort till det här, alltså Stefan Nilsson och alla de här, Björn Gisson Lind, det är inte, alltså visst, musiken till Bröderna Lejonhjärta, Björn Idsfält, det är ju mycket mer synt och det här Lejonhjärta, ganska mycket bas och sånt där, men sen blir det ju mer,
ja, klassisk filmmusik får man väl säga. För han har gjort mycket liksom internationella uppsättningar och som han sa själv, alltså modern dans. Vi såg ju programblad från La Scala i Milano där han har gjort musiken till uppsättningar. Så att, jag tror att problemet var att han bodde utomlands och att det var därför han inte fick så mycket förfrågningar från Sverige.
Och sen var ju folk så snikna så de tog hans musik från andra filmer och lade på Hasselfilmerna. Det var också ganska stört att det var det som var fallet. Att de hade tagit musiken från, nu minns jag inte namnet på, men det var ju någon film där från 80-talet, och så smällde de på det på Hassel, vad heter den, Allmält försvunnen eller vilken.
Ja. Just det, jag måste faktiskt kolla igenom det där och se om man kan upptäcka de där likheterna. Eller om man helt enkelt bara känner igen musiken rakt av. Vi måste också försöka få tag på Kejsaren och det här Ondskans världshus som han har gjort musiken till. De vill jag se.
Sen var det väl som vi trodde också, att det var ju en, vad ska man säga, en ekonomisk fråga. Det här med Jönsson och Svarta Diamanten. Sen kan man ju fundera på vilken av producenterna som tyckte det var en bra idé och köra pengar under bordet och så vidare. Men ja, det verkar ju som att det var den taktiken man hade där.
Ja, oklart också. Hur mycket skulle han sparat på det, producenten?
Jag vet inte. Och sen är det också lite märkligt att man inte gick till Grippe och sa, nej men vi kör en film till, men kom nu. Så. För det var ju inte så att Hans Åke sa, jag vill ha Thomas Lindahl, punkt, slut. Det var inte det som var caset, jag fattar det som.
Nej.
Uppenbarligen så hade man väl bestämt sig för att inte jobba med Grippe redan från början. Det verkar ju som det på något sätt.
Ja, vilket också är konstigt. Det kanske blir att Grippe blir dyrare och dyrare och sen tar man in en ny. Det är klart du sparar några hundringar där.
Ja, men då ringer man ju inte och säger att man vill ha temat. Då har man väl redan bestämt sig innan att man ska köra ett annat race. Kan man tycka då? Men
ja,
de hade väl kanske inte koll på läget.
Nej, väldigt märkligt.
Men väldigt roligt samtal och kul att få komma hem till han och hans studio där. Det var väldigt fascinerande.
Ja, verkligen. Det var ju roligt att vi blev igenkända på ett litet fik också. Precis innan mötet med Grippe.
Det var ju helt bizarrt. Av alla platser så sitter vi på något litet körsbärsfik där. Och sen så bordet bredvid sitter de och säger, ja men är det inte tajmat och klart? Alltså då är det en liten värld. Då är världen liten.
Ja, det var roligt.
Har du något mer att förgylla programmet med? Eller har vi betat av alla lyssnarfrågor nu?
Nej, jag tror faktiskt inte.
Jättestort tack till er lyssnare som gör att de här programmen ens existerar. För det är ju era funderingar och kommentarer och frågor som gör att vi behöver ha de här. Och behöver, att vi vill ha de här programmen. Jag tycker det är väldigt roliga att gå igenom såna här saker. Så att de fyller sin funktion. Men nästa vecka så ska vi väl kasta oss över en film igen, är väl tanken. Men vilken det blir, det är väl inte spikat riktigt än. Men vi har ju våra uppslag, om vi säger så.
Ja, exakt. Den som lever får se.
Ja, så tack för denna vecka. Så hörs vi igen om 7 dagar.
Hej.
Ja, det här är min atmosfär.
Midsommarafton.
Minusgrader.
Kräfter.
Kronofogden.
Silvia.
Hon är ju tyska.
Nej, det var det fräckaste.
Och nu blev en massa fjomserier med kartor och ficklampor och gud vet vad. Och blommorna, Harry, vem vattnar blommorna?
Det.
Har du en aning om vad ett bröllop kostar?
15 640.
Det kostar 15 000, det ja. Och det är det minsta. Hur kunde du lämna mig så där? Va?
Varsågod. Vi var just på väg hem till dig. Jag hoppas det passar.
Men här är det ju en pälsen. Nej, men den ser ju dyr ut, Harry. Oh, vad lyxigt. Jag älskar lyx och lax. Det vill jag gå på.